Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hast du etwas Zeit für mich, dann singe ich ein Lied für dich. Von 99 Luftballons auf ihrem Weg zum Horizont. Denkst du vielleicht gerade an mich, dann singe ich ein Lied für dich. Von 99 Luftballons und dass sowas von sowas kommt.
Hast du etwas Zeit für mich?
God morgon, Johanna Frändén i Paris.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Wie geht's?
Es geht mir gut. Und dir? Ganz gut.
Ganz gut, ja. Det är som man säger, det är något kvickt och snabbt så där man hittar ingenting.
Jo, du då, tänker det... på att jag var på och såg på Leipzig igår och så ville du så tuna in, var det så?
Mm, det var lite så. Jag vet att du också hade din tyska kurs igår så att jag tänkte kolla hur långt du har kommit.
Ja, jo, men tackar som frågar. Jag får ju alltid lämna i halvtid nu för tiden för att jag alltid har Champions League efteråt. Det är liksom, i vissa sammanhang är det lätt att förklara. I vissa andra, typ en språkkurs, är det fan exakt noll förståelse. Det är bara, jag bara kommer ofta behöva gå på fotboll. De bara, va?
Jag tänkte att förståelsen...
It's a long story.
Kan det vara så att förståelsen är större där än den hade varit om du hade lämnat i halvtid på Parc des Princes för att du hade tyska kurs? Är det inte det?
Jag ska bara göra det nästa gång. Exakt det, jag ska göra nästa gång.
Du hade förlorat jobbet men vunnit min respekt.
Ja, nej, det är verkligen inte så. Det är inget så. Men min lärare önskade mig Guter Spiel igår. Trevlig match.
Bön match, ja, ja. Fint.
Ja, förlåt. Lena var ju där, hörde jag, lång väg.
Ja, det var det faktiskt. Och varför kör vi Nena? Jo, vi kastar oss rakt.
Nena heter hon, ja, förlåt.
Ja, gud, alltså, du sa Lena kanske.
Ja, det gjorde jag.
Nena var det ju.
Ja, det heter det.
Jo, jag inledde med Nena på grund av, eller tack vare att det var ju VM förra veckan. Jag tänkte mest kolla så där mitt i alla tyska kurser, så om du hade tid över att se VM-finalen.
Jag måste bara tänka då, kan det varit VM i tysk grammatik?
Jag tänker att det här är exakt så långt ifrån det som du kan komma.
Okej. Okay. VM i tyskt öldrickande.
Definitivt närmare.
Aha, okay.
Det var ju VM i ballong, va?
Ja, i ballong.
Första ballong-VM:et avgjordes i helgen.
Jaha, okej.
Har du hängt
luftballong?
Med? Nej, gud nej. Det är ju en jävla historisk, klassisk idrott. Luftballongflygningen. Men nej, den är också, tänker jag, inte så jävla nära öldrickningsgrejen. Hoppas jag i alla fall.
Nej. Okej, det här är mer heliumballong då?
Det är mer alldeles vanlig ballong. En alldeles vanlig liten luftballong. Partyballong, eller vad fan man nu säger. Jag vet inte vad den officiella titeln eller benämningen är.
Nej.
En sån ballong som du köper och på ICA och blåser upp. Eller på Monopoly, eller vad det nu är.
Ja, en ballong.
En ballong,
ja, precis. Ja, I'm with you, så att säga. Ich bin mit dir. Vansinnig noj över alla grammatiska fel jag har gjort här i inledningen på
Dagens podd,
men det är som det.
Ja, vi får öva på det tills vi åker på vår tyska turné här. Med vår buss, med vår livepodd.
Düsseldorf, när vi ska prata ballonger. Ja, Nena inleder. Kanske vi kan ge henne ett fett gage så hon kan sköta introt då varje gång.
Alltså det tror jag är lätt att vi kan. Landa snart i Düsseldorf.
Alltså, es gibt keine Nena Live-Show ohne die Luftballons.
Jo, lite bakgrund. Jag känner att det behövs. Ibai Janos, är det någon du är bekant med? Nej, inte. Gamer.
Ja, det är väl klart jag är.
polare med dina killar.
Skulle jag inte ha koll på spanska gamers, Simon? Vad tar du mig, för?
Ja, just det,
han har också blivit någon sån här superstjärna. Typ att han är det är lite coolare för Gerard Piqué att chatta med honom än tvärtom. Om jag förstår
absolut. Eller Con Agüero, eller fan Messi. Jag vet att när han hade sin sån här avsked som inte är Barcelona, Messi så var ju Ibaianos med där.
Nej.
Såklart. Och samma sak där, att det var inte som att var Janos som såg upp till Messi, utan lika mycket tvärtom.
Mm.
Vill man veta mer om det så får man väl, jag vet inte, snacka med någon 90-talist eller någon 80-talist eller så.
Hänga på YouTube.
Precis. Jo, du nämnde Piqué, de är polare också, och Piqués input är att han är också tv-magnat nu för tiden, jobbar med tv-rättigheter och sånt.
Mm.
Det var väl Davis Cup som var hans stora break, va, i den branschen.
Ja, precis. Det var väl inte bara tv-rättigheterna, det var att de gjorde om hela
formatet,
upplägget egentligen.
Precis. Ja. Exakt.
Just det.
De...
Vi har ju en bekant, faktiskt, du och jag i Barcelona som jobbar med Piqué. Så jag följde lite från insidan på Facebook.
Ah.
Okej, det var visst min bekant, kanske mer än din. Men, hör jag nu. Men det var ju...
Den sortens bekant, så skulle jag berätta att storyn så hade det varit min bekant. Men i rättegång så hade jag pratat om en bekants bekant snarare.
Just så. Mm. Ja, nej, de jobbade ju stenmycket med att göra om det här Davis Cup-formatet, precis som du säger. Och det blev väl dessutom inte så uppskattat först i alla fall. Jag vet inte hur landet ligger just nu, men mycket sidoprojekt för Gerard i alla fall.
Ja, som om inte Barcelonas försvarsspel vore nog då, så jobbade jag lite vid sidan om. Nej, men någon av dem, jag tror Ibaianos, fick då liksom ett par miljoner runt om i världen att se en sån här viral tweet för 2 månader sedan med 2 stycken jänkare som leker ballongleken, alltså inte ballongdansen, utan ballongleken i något vardagsrum där. Den där som går ut på att du har en ballong och den får inte ta mark och så slår du varandra en gång. Och de liksom mycket akrobatiskt kastar sig runt för att rädda den från golvet.
Uh-huh.
De ser den, de ser att den tar fart och bestämmer sig för att fan, ett VM i ballong, vore inte det någonting? Och sen körde de. Och då 2 månader senare nu i helgen så klappat och klart, VM i ballong.
Och det är alltså ballong får inte nudda golv, är det det som är sporten?
Det är precis så det är. Grundreglerna är då nu formulerade att ett rum på 8x8 meter,
mm,
som då är möblerat som någon slags vardagsrum då med ett soffor och bord och det står något arkadspel och en bil sådär som man har i vardagsrummet.
Ja, som vilket vardagsrum som helst, ja.
Mm. Och reglerna är att du måste då slå bollen uppåt, du måste ha en uppåtrörelse med armen och så får den inte ta mark. Om den tar mark så får då motståndaren en poäng. Okay. Så VM-slutspel då i... Jag tror inte det var så mycket till kval. Utan det var VM-slutspel i Tarragona. Uppe i Katalonien. Okay. Och så in på finalspelet. Vi kan då konstatera att det såg ju ut rätt mycket som i vanlig fotboll. Semifinalparen var Brasilien med. Klart de var. Var Tyskland med? Klart de var. Var Spanien där? Klart de var. Men ingen av dem vann då, utan det gjorde Peru till slut.
Mm-hmm.
Och allt bara sändes då på Twitch. 632 000 tittare som mest.
Åh, jävlar.
En tv, eller vad fan man nu säger, nät-tv, eller vad fan man nu säger, succé. Deltagare från 32 olika länder.
Jag tror det du söker är en streaming-succé.
Tack! Vad heter det på tyska?
Nät-tv. Ja, du är lite äldre än min pappa just nu, Simon.
Ja, men vad heter det på tyska?
Fernsehen. Vänta, nej, streaming, ja, det heter väl... Ja, videofernsehen webblösung.
Så jävla härligt. Du undrar ju då såklart, eftersom vi missar alltihopa, hur fan det gick för Sverige.
Ja och nej, men okej. Ja, visst.
Empieza el turno de los partidos picantes de la tarde.
Suecia-Marruecos.
Niklas Hallbäck representerar ju Sverige som bekant.
Ahí entra el sueco.
El representante Alfredo con más edad del torneo, 41 años.
Aquí le tenemos efectivamente al sueco Niklas Hallback.
Ja.
Som du eventuellt också har sett på. Han kan nog vara en sån här bekant i Barcelona. För han har då bland annat jobbat som någon slags dryckesmanager på W.
Jaha, se där.
Alltså skyskrape lyxhotellet nere i... Är det Barcelona?
Ja, precis. Här har man ju sänkt en och annan... ja, inte vet jag. Cocktail.
En och annan katalan. Eventuellt. Han jobbar numera på Bacardi, har jag läst mig till. Och då fick då förtroendet att representera Sverige. Och det borde han ju inte fått, va?
Nej.
Den jävla olyckan. Går upp mot Yahya El Hadjoji, som ju inte är någon superballongspelare, marokkanen. Och det Hallback gör, att han släpper in 1-0 efter ett par sekunder. Helt uselt försvarsspel. Efter 15 sekunder, om man spelar 2 minuter i effektiv tid. Efter 15 sekunder så ligger Sverige under med 3-0. Efter en halv minut så ligger de med 4-0.
Hur är det möjligt?
Nej, hur fan är det möjligt? Svag uppvärmning av Bacardi, Hallback. Och sen kommer vi ju då upp till, han går upp till 3-4. Man får såna otroliga Hamrén-vibbar.
Olympiastadion, Berlin,
W. Allt det där.
Var spelas det här? Förlåt. Var spelas? Var är vi? Är Tarragona?
Tarragona är precis vad vi är. Men sen så åker han på då ett tungt VAR-beslut på slutet då. Där marokkanen får sitt 6-3 poäng och så. Sen är det slut då. Detta satans VAR som förstör sporten. VAR och Hallback.
La vida es una mierda! Joder! Dios mío!
Men du, får jag fråga, är det någon form av tennis? Vad 6-3?
Nej.
Fast i reda bollar då, inte i...
Ja. Nej, det är ju tennissiffror som ni sportjournalister skulle säga. Men nej, det kan bli precis vad fan som helst. Det kan bli 10-1 eller 1-0 och så. Det var ju lite olika karaktär på matchen. Vissa var lite defensiva matcher och andra var det bra fart i.
Ja.
Men svagt ut direkt, skam för Hallback.
Ja, verkligen.
Nästa VM får vi skicka Jerry Hallback istället, tänker jag. Men när man kollar på det här och det som jag tror att folk fastnar för, både med originaltweeten där och i själva VM-arrangemanget, det är att det är kul liksom, att det finns en slags så här lekfullhet i det, som är rätt konträrt mot all annan form av modern idrott. Man kan göra det hemma. Det är liksom som, ja, men du vet, man var liten och uppfann sina egna sporter eller sina lekar. Om du kan relatera. Det gjorde väl du också, antar jag, i Lerdala?
Ja, absolut. En pinne i skogen och så vidare.
Ja, allt det.
Kottar och stenar. Okej, förlåt att jag är relent. Så är det absolut. Det är det där som känns att det kanske inte riktigt görs längre.
Alltså det roliga är att jag inte ens uppfattar raljansen. Jag bara, ja precis, pinne i skogen. Ja, kottar, ja gud vad kul man hade. Så kände jag. Ja, men det var ändå så att, ja, men du vet, vi har 2 toarullar och en pingisboll och så, ja, hittar man på någonting.
Kommer du ihåg när vi vid något tillfälle, lite senare i livet, kanske när vi jobbade i Stockholm på 2 och spelade rundpingis i Johanna Garås gemensamhetsutrymme där?
Ja, gud ja.
Och det var mycket att spela med, man fick ta vilka liksom, de tillhyggen som fanns.
Typ en stol.
Bokryggar och sådär. Ja. Stol var det aldrig någon som spelade med, Simon.
jag har sett det hända. Alltså min bästa stolpingsspelare, som kanske är bekant för vissa, numera tv-kändispsykologen Björn Hedensjö, är en fena på rundpingis med stol.
Är det så?
Okej.
För minns du att vi inte hade någon boll en gång?
Ja, gud ja.
Och vi bara sa, vad fan, men det ligger ju en boll på jobbet. Och så var fredag halv elva på kvällen. Så vi skickade någon på redaktionen som la bollen i en taxibil och så budade vi den till Kungsholmen.
Gud ja, och man får väl säga att det är inte superlångt, det är inte så att vi la 500 spänn på det, så man framstår som en total idiot.
Eller? Det var fredag kvälltaxen då.
Ja, vi inga sådana här skogsbolagsdirektörer eller så.
Jag tror att Robert Laul bloggade om detta, så att det kan finnas bildbevis till och med.
Allt är ute.
Ja, förlåt för internt prat.
Vi får väl ha, det är ändå vår jävla podd det här.
Ja, det är sant. Vi får vara interna.
Men följdfrågan då, har du någon sån där barndomshittepåsport som du tycker borde finnas, som borde bli VM?
Åh, alltså jag tycker de här grejerna som man gjorde på gympan, som det hette då på vår tid, inte idrott och hälsa eller vad tusan det kallas numera, att det var rätt många av dem som var lite kul, typ, inte vet jag, spökboll. Är det inte väldigt roligt med såna sporter där man ska kasta någonting väldigt hårt?
Jag tänker att spökboll har väl lite gemensamt med kabaddi, har inte det?
Kanske, fast kabaddi kastar man inte boll, kastar man bollen på varandra?
Nej, det är väl kabaddi. Kabaddi är väl ut spökboll utan boll på något vis.
Ja, just det. Det är ingen boll, nej, precis. Men de där, alltså, jag tycker många av de där hade varit värda att upp. För jag tycker ganska kul, allmänt rundpingis, nassepingis till exempel. Alltså det ska ju finnas någon form av fysisk bestraffning tycker jag om man förlorar.
Du ska köra in rövbombning ett varv till.
Ja, exakt.
Du vill väcka Fredrik Reinfeldt.
Precis,
ja, vad du säger.
Då. Det är också då man får Friends Arena sen.
Alltså bara jobbet möta världseliten i nassepingis eller rövbombning, tänker jag.
Känns som att de skulle kunna vara från Chile, Uruguay, Venezuela.
Ja, men ja. Flytta till Venezuela då.
Ja, exakt.
Mitt förslag är barndomens. Vi körde gris, och alltså inte så här jongleringsgris som kanske flera är bekanta med, utan vår form av gris var, det fanns ett gammalt träplank, skottplank, bollplank på någon liten gräsplan i Kina, nere vid Viskan. Och med reglerna om en boll, en turordning, man kanske var sådär...
Ett folk.
Fem, sex stycken. vad heter det på tyska?
Man får man inte säga, det är så ett mot folkgrupp kategoriserat.
Ja, vi får också hålla oss på tå, för jag har faktiskt anställt en kille som, eller ja, kille och killen är så affärsjurist och civilekonom som ska hålla en internutredning bland poddens anställda.
Ja, du ser.
Jacke Arklöv heter han.
Det är bulletin har också tagit in honom, tror jag. Han ska väl vara poddansvarig där, va?
Sant.
Ja. Bulletin och fotbollradikal.
Just det, bullet
en logisk utbildning.
Reglerna med turordningen, så man skjuter bollen mot planket i tur och ordning, och bollen måste vara i rörelse, och så skjuter man då tills någon inte hinner upp bollen eller träffar planket, och den som missar får en bokstav då, G förslagsvis först då.
Ja, just det.
Och har du fått gris så är du ute.
Just det.
Hysteriskt roligt. Minns speciellt om en stor värmegång när vi kanske var då hela truppen, kanske 15 stycken 11-åringar eller så, som körde gris till då, alltså det man åkte ut på var: jag är en urusel grisspelare. Det var så många prickar man kunde få då.
Oj, ja.
Tog ett par timmar att spela klart, och så till slut så fanns det liksom en som vann, och då som fick gratis pizza med läsk på Pizzeria Skorpion på Duvgatan i Kinna.
Ja.
Skulle lätt kunna bli ett VM, tänker jag.
Ja, verkligen. Gud vad bra. Så spökboll och gris då?
Det är våra förslag till Piqué.
Han kan ju få rota lite i formatet, om det nu är hans grej, om han gärna vill ändra om.
Ja, lite grann.
Du får fria händer, Piqué.
Spökbollsvar. Du tänker inte fråga vem som vann pizzan?
Du vann den såklart.
Tack.
Du har vunnit Gotia Cup också.
Sant.
Riktigt sjukt. Vet att jag igår åt lunch på mitt stamhak här i förorten. Då satt en kille bredvid som skulle söka till ENA, alltså den finaste franska elitskolan. Det ligger ett stort sånt, vad ska man säga, examenssal precis där jag bor. Så väldigt många, när man säger vilken pendeltågstation det är, så får många såna här tentaångest för att de har varit där och skrivit tentor. Och han skulle söka in till Lena, och han sa också: jag har varit i Göteborg och spelat fotboll när jag var liten. Jaha, Gotia Cup. Ja!
Ah.
Han hade inte vunnit.
Så är det. Det förenar världen.
Ja, verkligen.
Mm. Ja, det är vad jag har gjort i helgen.
Ja, jag hör det. Du har tänkt ut nya bollsporter. Mm. Nya förnedringssporter.
Ja, eftersom den gamla är trasig.
Rövbombningar.
Mm.
Så är det.
Mm. Så är det.
Mm. Vad har du på... Vilken sport tror du Wanda Nara skulle passa bäst att utöva?
Någon form av... Jag vet inte. Rövbombning är väl det hon sysslar med för närvarande, inte det?
Alltså när vi, till klassiska, när vi spelar in det här onsdag morgon så har Wanda Nara, alltså Mauro Icardis, i alla fall rent än så länge officiellt, eller vad ska man säga, på pappret fru, just konfronterats med en uppdatering av Icardi där han skriver: tack älskling för att du tar mig tillbaka i ditt liv. Jag vet inte om du har sett detta, men det har ju varit, det här har ju varit en pågående såpa i 2-3 dygn nu, där Wanda anklagar Icardi för otrohet med en argentinsk sångerska, är det väl? Den lilla horan, som hon kallar den.
Just det.
Förlåt, ja, det här är inte så roligt, men esta putita.
Ibland är fotbollen en hora, som bekant.
Ja, det kan man ju säga. Ibland är fotbollen en argentinsk hora. Det har varit ganska mycket fram och tillbaka, men det var i alla fall det senaste. Vi kanske bara ska låta ämnet bero där, för det kan hända mycket till fram till att vi publiceras. Men jag kan konstatera att det var ett lite ansträngt meddelande som dök upp på WhatsApp-gruppen PSG-journalister, där man får så att säga info först i måndags, där det stod: hej, bonjour allihopa. På grund av familjeskäl kommer Mauro Icardi inte att delta i dagens träning. Och sen så har det där upprepats lite grann. Och igår så var han ju faktiskt först uttagen i truppen, men bad sen om att slippa spela eller slippa vara på bänken. Svårt att säga om PSG hade... De hade ju inte blivit sämre med honom i alla fall, kan man ju konstatera, mot Leipzig. Men ja.
Vilket så här totalt väsensskilt tonläge och vibration det blir av meddelandet att Mauro Icardi på grund av familjeskäl inte kan delta, jämfört med typ Prisnell Kimpembe kan inte delta på grund av familjeskäl. Då är det någon som har dött.
Ja, det kan man väl säga att det var. Det var också roligt att de ändå gör den ansträngningen att låtsas som att...
Som att någon har dött, vilket hade varit mycket mindre jobbigt.
Ja, exakt. Nej, men gud, det är ju verkligen en... Det är ju lite speciellt också, eftersom han så att säga tappade också sin agent i samma andetag.
Typiskt.
Riktigt typiskt. Mm. Jag vet inte om det här är bästa, vad ska man säga, bästa beviset eller bästa argumentet för att inte blanda ihop familjen eller äktenskapet med agentskapet.
Det är mindre romantik. Jag tänker på fyra bröllop och en begravning, när den här äldre, intagande, imposante, homosexuella killen går bort och hans älskare, hans okände då, älskare och livspartner, håller talet. Du vet den här: you were my north, my south, my east and my west. Mm. Det är ju en bättre romantisk klang i det än you were my north, my west, my south and my agent.
Det kan man säga, ja. Ja, och ja, och ja, och ja.
Men det är fint att jag tänker ibland på det, just den här fällan som uppstår med par som Icardi och Wanda Nara, som liksom lever sina liv då på sociala medier. Det blir moment 22 där, i att de har ju varit så stora och liksom intensiva med hela sin storytelling kring kärleken och romantiken och framgången och så. Så när man väl hamnar i en sån här situation så blir det en större katastrof för varumärket då, att vara tyst och inte säga någonting och inte skriva någonting, än att börja kasta skit i offentligheten som de nu gör. För att det är ingen som köper att okej, här skickar du 10 bilder om dagen när du åker lyxjott och pussas, men när det går åt helvete så är det tyst. Då blir man en hycklare liksom.
Just det.
Lite så här, du vet, ja, when they go low, we go online. Lite den grejen blir det. Och jag tror också att det är ett sånt kärleksproblem, om man ska bli filosofisk, att de har ju förvandlat sig själva till varor i väldigt hög utsträckning.
Just det.
Att, ja, du vet.
Kommodifieringen.
Precis så. Och allting är en vara. Och Wanda säljer
Icardi till Moratti för och vet, 7-dubbla lönen och sådär i ett slag och gör det, bedriver förhandlingar direkt i tv och sådär. Och jag säger inte att otroligt blir mer okej. Okay. Det är inte mer okej okay att ligga med argentinska horor för det. Förlåt. Men jag tänker att det blir en så här svårighet att ändå behålla sig själv mitt i allt det där. Att, ja, är du en vara så blir det ett problem så till slut.
Ja, alltså, och precis som du säger, det är ju helt omöjligt. Nu är klart att det är ju lite tack vare hennes, kanske, eller på grund av hennes impulsivitet som det här blev känt alls. Det är klart att de hade, och det var inte så att en tidning avslöjade det, utan det var ju Wanda Nara själv som har, hon har ju så att säga ägt storyn från A till Ö, eller ja, bara vi vill halvvägs nu kanske någonstans. Men visst är det så att hon, det är svårt att, precis som du säger, lägga locket på. Det här är kanske också det bästa argumentet för att inte hålla på med sociala medier på den här nivån i alla fall. För att många förväntar sig någon form av, alltså en tystnad blir mycket, mycket mer remarkabel om man alltid är online, precis som du säger.
Verkligen.
Så kanske gjorde hon rätt ändå någonstans.
Jag tror att hon gjorde rätt ändå. Sen är det så här slående med just deras relation att Icardi har alltså 7 miljoner följare på sociala medier. Wanda har 8,6. Ändå speciellt för en sån.
9,1 på Instagram om jag ska rapportera från just i detta nu.
Och det är det som också är intressant, att hon har alltså fått en 500 000 extra följare, eller vad det nu är, efter det
en här. En av dem är Sportbladet, kan jag säga, för jag följde just henne för vår räkning eftersom jag inte har Instagram själv. Så att, guilty as charged.
Så värt. Du klev rätt i fällan, gjorde du?
Gjorde jag. Det gjorde jag absolut.
Straight into the honey trap.
Du, från horor till tjejer.
Mm.
Till vanliga tjejer. Okej, det här kommer aldrig bli en bra övergång. Vi bara drar ett streck över det. Och så säger vi så här. Damerna som nominerats till Ballon d'Or i år, Simon.
Just det. Snyggt räddat. Hallbäck-klass på den här räddningen.
La mesa le salva el sofá también.
Ja, just det. Det står 4-0 till Frankrike. Olivia Skog reagerade lite på the shortlist. Vi har fått 20 namn för damernas Ballon d'Or. Inställt förra året. Året innan dess vann Megan Rapinoe, va?
Just det.
Och så var det Ada. Ja, det har egentligen bara varit kanske lite skandaler eller ganska spektakulära händelser i alla fall, för att Ada Hegerberg var väl given. Det var ju mer twerkandet som blev en stor grej. Megan Rapinoe hade gjort en match det året eller två eller något sånt där på den hösten. Det var inte mycket mer än så.
Hon hade twittrat bra.
Hon hade twittrat bra, ja, precis. Hon hade satt Trump på plats. Och nu då så är det bara två svenskor med på årets lista. Och jag noterade att Olivia Skog tyckte att det här var dåligt. Hon var, hon gastade inte på skandal, men jag tycker nästan att man har fog att göra det. Jag vet inte om du har tittat på listan, Simon, men jag kan ju...
Jag tittade när den kom, men jag har den inte färskt i minnet.
Nej, och det är väl en ganska generellt kompetent lista. Det jag reagerar på är att en sån som Wendy Renard med, till exempel... Jag kan känna, man har inte spelat OS med Frankrike, man har inte vunnit ligan med Lyon för en gångs skull, och man har åkt ur Champions League i ett ovanligt tidigt stadium. Då kanske man inte ska ha en plats på 20-listan bara för att man är Wendy Renard och alltid haft det tidigare, typ. Och det finns ett gäng sådana fall, och det här ska vi komma ihåg, det här, för det är lätt att ropa på sexism här, de bryr sig inte, och det tyckte jag var lite fallet kanske när Megan Rapinoe fick guldbollen. Det var väl det var en konstig utnämning, men det är ju fortfarande 50 olika journalister bland annat som röstar här, så att det är ju vårt fel lika mycket som alla andra. Men visst är det så att herrlistan också ibland ser lite konstig ut, i alla fall 30. Det brukar vara en 30-lista på herrsidan, eller hur är det?
Ja, och absolut. Och även omröstningen blir ju konstig. Så vissa journalister har bevisligen inte tittat på internationell fotboll under året som har gått.
Nej.
Så att den är vad den är.
Det är väldigt mycket geopolitik också. Det är väldigt mycket rösta på ja, grannlandets stor. Det är ju lite Eurovision över det hela helt enkelt.
Ja.
Samuel Eto'o fick enormt mycket röster från afrikanska, de afrikanska väljarna, eller vad säger man, röstinnehavarna under många år, och så vidare, och så vidare. Oavsett det så tycker jag att vi kan konstatera att Sverige har extremt svag närvaro. Man får ändå säga att ja, det är bara Magdalena Eriksson och Stina Blackstenius då som är med. Och av 20 stycken så pratar vi ändå ett lag som spelade OS-final och som var OS objektivt kanske bästa lagen då, Sverige. Och utöver det har en jag menar, det är klart att Magdalena Eriksson spelade dessutom då Champions League-final med Chelsea. Men det finns ju en rad andra spelare som hade kunnat finnas med här. Jag hade inte hoppat högt om Sverige. Jag hade haft 5 spelare på listan. Och jag undrar om vi är offer för vår transparens och dåliga liksom förmåga att korrumpera väljare och folk med som är röstberättigade i det hela. Om det är där någonstans vi landar. För att det känns som att vi måste liksom börja ut och lägga in, vad ska man säga, alltså skärmoffensiver och mindre mutor för att vi inte ska hamna på efterkälken i Ballon d'Or-sammanhang.
Ja, Karl-Erik Nilsson egentligen.
Ja, det är ju lite det jag undrar också. Mm. Finns det inte en liten lobbygrupp på Svenska fotbollförbundet som ägnar sig åt omvärldsbevakning och vänskaps... inte vet jag, vad ska man kalla det? Nej, det tror jag inte är en bra titel. Alltså, jag tror inte att det är...
Representation.
Ja, där har vi det. Precis. Resa runt och hålla folk på bra humör.
Mm.
Skicka blommor ibland. Bjuda på en middag.
Jag tror att det också, eftersom journalister till exempel har en stor makt i just Ballon d'Or, så varför inte skicka ihop ett nyhetsbrev som går ut varje vecka till hela listan med här är svenskarna som har gjort bra ifrån sig i veckan.
Det är på riktigt inte ett dåligt förslag. Alltså någonstans måste man ändå också tänka att vi befinner oss fortfarande i en sits där det inte är helt lätt att ha översikt över alla de här spelarna. Vi vet att nu är det lite enklare att titta på till exempel damernas Champions League. Mm. För det går faktiskt att se på YouTube i år till exempel. Men många av de här inhemska ligorna är inte helt lätt att följa. Jag lovar att ganska många av de här journalisterna och även andra som röstar, alltså lagkaptener och förbundskaptener, inte har möjlighet att göra det. Och vi vet att det är nästan omöjligt att följa någon som till exempel Samantha Mewis som spelar för Kanada och North Carolina Courage. Vad har vi att säga om henne? Jag tror inte att hon förtjänar att vara på listan, men jag kan absolut inte motivera det på något sätt, för jag följer väl för fan inte North Carolina Courage mitt i natten.
Och det är väl också moment 22, alltså tycker man då att men, vi borde vänta till alla har bättre koll på kvinnors fotboll innan vi sätter upp en Ballon d'Or. Nej, men Ballon d'Or är ju också ett sätt att ge människor bättre koll på och uppdatera och uppgradera det så att folk faktiskt börjar bry sig mer.
Ja. Och jag tycker inte att jag tycker absolut att det. Jag tycker på riktigt att Sverige borde sätta ihop. Du har helt rätt, ett nyhetsbrev. Det är ju en supergrej. Och liksom hoppa på tåget. Jag tror bara att vi måste inse att det går nu, så att säga. Och det här är ett guldläge att få folk med sig.
Mm. Varsågoda för tips, Svenska fotbollförbundet.
Där har ni.
Vem ska vinna, tycker du, förresten?
Alltså, jag är ju svag för Jennifer Hermoso i Barcelona.
Mm. Barcelona ligger väl bra till, tänker jag.
Ja.
Poteas också. Alltså, de tog ändå trippen. De var väl kuppen också, precis. Jo, men det såg ju faktiskt när de gjorde.
Poteas är väl, precis, verkar ju vara... Kanske den som har lägst odds någonstans.
Mm.
Jag kollar igenom. Bra fråga. Jag har faktiskt inte utsett någon favorit. Men ja, jag vet inte. Jag tycker i alla fall det inte ska någon Lyon-spelare vara med och tävla om det här i alla fall.
Nej, jag tänker gå emot allt jag står för och tänker. Och tycker att en Arsenal-spelare förtjänar priset. Jag tycker Vivian Miedema. Inte så mycket titlar och rattla runt med, men herregud vad bra hon är.
Rattle around.
Rattle around.
Sam Kerr skulle kunna vara en...
Mm.
Ja. Hon kanske har haft bättre säsonger.
Ja, eventuellt. Men också lite sådär, alltså inte lång och trogen tjänst, men det är klart att det skulle vara lite coolt.
Mm.
Det finns något fint med någon som står ganska solitära i sitt land.
Mm.
Så jag skulle inte opponera mig mot Sam Kerr heller.
Nej. Ja.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ska vi prata lite Robert Laul?
Jag trodde aldrig du skulle fråga. Efter sådär...
Orona damerna, Robert. Tycker du om mina övergångar?
Mm. Ja, det är som den klassiska aktuellt-övergången från krigsrapporteringen till vädret. Från Balkan till Halkan. Hur har du med vädret, Nitsan?
Mm. Precis där är vi nu.
Mm.
Jag vet inte om du noterade att Robert Laul lämnade oss... yrkesmässigt eller professionellt i alla fall häromdagen.
Det kanske... Jobbig konstpaus.
Numera verksam på Göteborgsposten. Det var 20 år på Sportbladet var nämligen bara uppvärmning för det riktiga uppdraget som han sa då. Men Robert skrev igår en text som jag faktiskt förekom lite grann i men som föregicks av en diskussion vi hade och som i sin tur börjar i våran Patrik Brännings intervju med Fredrik Backman, författaren Fredrik Backman, som under ganska uppmärksammade omständigheter har liksom avdesavouerat sitt favoritlag Manchester United, alltså hoppat av supportertåget där, laget som var halva hans liv får man en känsla av i alla fall om man har följt honom i sociala medier. Varför då? Jo, för att det var, resonerar Backman, det är för svårt att ha överseende med hur man har hanterat Cristiano Ronaldo-historien och våldtäktsanklagelserna. Och jag kan bara uppmana alla att läsa den texten. Jag kände mig sådär som man gör som feminist när man driver på vissa ämnen och så kommer kliver en man in och säger samma sak och så blir man bara såhär, ja! Ge honom allt han pekar på. Nej, men det var i alla fall ett intressant porträtt och en bra intervju och många tankar som man kan dela där. Inte minst det som Fredrik Backman säger, nämligen att vi vet ju inte vad som hände i det där rummet. Det vet bara Catherine Mayorga och Cristiano Ronaldo, även om vi nu då kan konstatera att han har erkänt detta.
Och eventuellt kineserna.
Och kanske kineserna. Min kursivering och så vidare. Men vi kan ju konstatera att fotbollsvärlden har hanterat det här under all kritik och Manchester United har i princip förbjudit frågor kring detta. Man får liksom inte, journalister får inte prata om det. Man låtsas som ingenting när Cristiano Ronaldo kommer till klubben och det är en fantastisk människa och en stor idol och en förebild och hit och dit. För en klubb som i övrigt då jobbar bland annat mot sexualiserat våld mot kvinnor, om jag förstått det hela rätt. Och detta sammantaget gjorde att Fredrik Backman kände att det gick inte riktigt längre. Robert Laul tar upp det här som ett exempel, men skriver ju också då att det konstiga är inte kanske att folk börjar hoppa av fotbollen och hoppa av supportertåget när det kommer till de här stora internationella klubbarna, utan att det borde ha skett tidigare. Det konstiga är inte att han gör det nu, utan att det dröjde så länge, skriver Robert. Och resonerade lite kring detta då, där han skriver att grundproblemet är inte Manchester Uniteds hantering av frågan, eller för den delen Juventus tidigare, eller ens Ronaldo själv. Affären hanteras som av vilket vinstdrivande bolag som helst, där avkastning är viktigast för ägarna. Grundproblemet är att svensken Fredrik Backman är supporter till just precis exakt den här delen av den världsomspännande fotbollsrörelsen. Först nu tycks det ha gått upp för Backman vad han faktiskt är supporter till. Och så skriver Robert att han för drygt 10 år sedan började fundera på hela den här karusellen då när Roman Abramovich köpte Chelsea. Det är väl mer än 10 år sedan, va?
Ja, 2003, tror jag.
Ja, just det. Ja, drygt 10 år sedan. och konstaterar då lite att samma sak har hänt i flera av de här klubbarna. United ägs av Glazer-familjen då sedan 2005 och så vidare och så vidare. Och Robert slutade titta och rapportera om internationell klubblagsfotboll. Detta talar han ju gärna och mycket om. Men jag tycker att det kan vara värt att faktiskt ta upp den här diskussionen igen. Vad är det som gör att vi följer den internationella fotbollen och inte den lokala? Och jag tycker, jag har en helt annan ingång i detta, för jag är uppvuxen i en familj där det är liksom Premier League som är det stora. Och de allsvenska klubbarna som man eventuellt håller på är klappar hjärtat mycket, mycket svagare för. Och jag vill påstå att du har lite samma bakgrund egentligen. Och då undrar jag, är det tid att ändra på detta, Simon?
Ja, alltså jag tror absolut att det kommer bli någon sorts differentiering i liksom valt supporterskap och så. Jag tror att det föds någon slags medvetenhet att det finns ju den grunden som finns idag på ett medvetet sätt om att support your local team och närheten, och det är 51%. Och, alltså det svenska supporterna har fått kämpa och organisera sig och bli, jag brukar säga, mogna och vuxna och så. Jag tror att det kommer också påverka, alltså när den generationen får sina barn och sådär. Så är du 12 år idag och har en pappa som går på Malmö FF så får du mer i att det finns den här dimensionen. Och absolut, vi kan titta på Champions League om du vill, men det här är någonting annat och det här är någonting mer värdefullt. Och jag tror att det där bara fanns när jag och du var små. Att, man gick och tittade på Elfsborg eller på Halmstad eller vad det nu kunde vara. För att det bara fanns. För att det var inte hotat, utan det var en historisk, ett faktum. Och idag, en biten på 2000-talet, så vet vi om att det här är en hotad tillvaro. Och då tror jag att det där som bara skedde naturligt då kanske blir ett medvetet val. Vilket såklart inte betyder att alla kommer att välja att hålla på Halmstad BK. Men att...
Framförallt inte jag.
Kanske inte. Jo, men gå dit, vet, till Falcon Alkoholfri Arena. Och där. Så jag tror att medvetna supportrar kommer att ta med sina medvetna supporterbarn på fotboll på ett annat sätt. Och andra kanske då kommer fortsätta gå runt med Barcelona och PSG-tröjan, så ungefär så.
Det, alltså jag tycker liksom att man tänker på hur världen ser ut och hur fotbollen ser ut nu och så, och kanske också det faktum att, ja, men för det finns ju egentligen två perspektiv på det, skulle man kunna säga. Och det ena är ju det som vi ganska ofta pratar om, att fotboll och supportskap får ju den betydelse som man ger det på något sätt. Det handlar inte om det är väldigt sällan man håller på ett lag för att de spelar bäst fotboll. Det är om man är först i kedjan, men alltså en generationskedja, om man inte ärver ett lag. Men det vanligaste är ju såklart att folk ärver ett lag. Och skillnaden är kanske generationen som var halvunga när Tipsextra började till exempel i Sverige. Och alla helt plötsligt valde ett Premier League-lag. Och det där minns jag också från när man var liten. Folk valde kanske ett lag i Serie A och sådär, för att det var... Det hade inte varit riktigt, det hade inte varit så tillgängligt tidigare i Sverige. Men nu går ju internationella klubblag i arv även i Sverige, får man ju säga. Den generationsväxlingen finns ju liksom igång, och det blir ett sorts arv. Och då är det klart att det är svårt, och då känner man lika mycket eller mer för en klubb i London än vad man gör för en klubb i kvarteret och så. Men det är ju fortfarande så att i stora fotbollsländer så håller ju alla på sin lokala klubb, om du förstår vad jag menar. Det är ju alltså, egentligen är det vi som är töntarna här lite grann. Jag menar, jag är ju samboende med en PSG-supporter, och det låter ju många svenskars öron för otroligt plastigt, och gud vad konstigt, hur kan man hålla på dem och så. Men,
det låter helt sjukt i mina öron.
Det låter helt sjukt, ja, precis. Men han, liksom de allra flesta, har ju, började ju hålla på PSG för att man är från Paris, för att det var, inte för att, men det var en skitklubb då liksom, och det här är någonting som hänt efteråt, så att det är lite svårt. Och, och då ska vi ändå komma ihåg att det finns ganska många PSG-supportrar som hoppat av tåget, så att säga, de senaste 10 åren av lätt insedda skäl, nämligen att klubben har blivit något helt annat och klubbpolitiken har blivit något helt annat och ägaren har blivit något helt annat och så vidare. Det finns kanske inte så många alternativ om du är uppvuxen med Atletico Madrid eller, inte vet jag, PSG eller Real. Alltså att när stora konglomerat kommer in och, eller diktaturstater kommer in och tar över de här klubbarna, så blir det konstigt att byta lag i landet. Men som svensk eller norsk eller vad du vill, så kan man ju faktiskt rent teoretiskt göra som Fredrik Backman, hoppa av och bryta lite mer om sin, ja, sin närmsta hemmaklubb. Och då är frågan om det kommer börja hända mer och mer.
Ja, det...
Sitter inte på några svar här alltså, jag bara resonerar lite.
Alltså jag undrar, vi har ju, alltså Newcastle är ju ett tacksamt exempel liksom, där vi pratade om det förra veckan, att i min värld så är det liksom självklart att alltså, vi kan prata...
Det är stopp nu.
Slippery slopes och... det är stopp nu?
Ja, det är stopp, man får inte... Nu är det stopp, sa ju du då. Man kan, nu kan man inte hålla på dem längre.
Nej, det, precis. Det är alltså att i det sluttande planets liksom moraliska förfall och så, med total medvetenhet om att Tottenham eller Arsenal eller ja, vad de har, Chelsea, är moraliskt bankrutt om man ser till ägarkonstruktioner och sponsorsamarbeten och så. Så ja, vi kan i alla fall enas om att det finns en moralisk gräns, att den går ändå vid Saudiarabien. Det måste den göra liksom, tycker jag. Men sen finns det också tanken utifrån att vad gör man i Sverige om man ser att en klubb är på väg åt fel håll? Ja, men då protesterar man, agerar och försöker vända den tillbaka och skicka in den i rätt en hållbar riktning igen. Och någonstans så är det väl, jag tror att det även är Fredrik Backmans dröm, är väl att fåfäng dröm såklart, men att det ska kunna gå att påverka även företaget Manchester United att inse, och det är det man gör som support, så att man markerar, man visar, och det är så i alla fall som jag själv ser på supporterskap, att det minsta man kan göra i alla fall markera så tydligt man kan att det här är inte okej, och så att det finns någon slags fåfäng förhoppning om att det ska kunna leda till förbättring och förändring. För att det, att bara över natt säga upp ett supporterskap, då krävs det ganska mycket. Då krävs det nästan Saudiarabien, tänker jag.
Exakt. Men det verkar ju inte vara, alltså det verkar inte vara den allmänna känslan i Newcastle. Där är det mer som att de är nästan lite stödda över att de fick den riktiga skurken. ja. För de har så jävla mycket pengar. Vad är Qatar i jämförelse och så vidare.
Det finns någon sån här klassisk skröna om när Tottenham hade värvat Paul Gascoigne från ett då mycket fattigare Newcastle upp i norr, och de åker upp och möter Newcastle på St. James's, och att då Tottenhams övre medelklass och överklass supportrar står på läktaren och svänger pundbuntar runt sig och sjunger "We're fucking loaded, we're fucking loaded". Newcastle skulle kunna göra, eller gör väl säkert, precis samma sak nu då, när de helt plötsligt är rikast och bäst i världen då.
Ja, jag vet inte. Jag lyfter frågan, som vi brukar säga i den här podden. För jag tycker att det börjar bli... Jag tyckte... Robert har ju drivit på det här tidigare. Han har lyft frågan tidigare. Och jag har inte känt någon gång tidigare att... vad är problemet, har jag känt lite grann. Man kan väl ha både en klubb på hemmaplan och en stor klubb liksom, internationellt. Vi lever i en globaliserad värld och så vidare. Men just i fallet, det här fallet som han tar upp och så tycker jag att han har en ganska bra poäng. Det finns i alla fall inga skäl nu. Jag menar, jag som dessutom inte har något supporterskap, men jag tänker alla ni som liksom lever med den här bördan, svårt att hoppa av. Men du behöver ju inte föra Tottenham vidare till dina döttrar till exempel. Du kan ge dem Elfsborg eller vad kan det vara? Eller Bromma på, kan jag få dem eller?
Ja, jag vet inte. Nej, det är tufft. Alltså, det är också, ja, du vet ju det, när jag själv fick döttrar så började man se på våldtäkt på ett helt nytt sätt till exempel.
Bara det.
Bara det.
Då går United bort.
Då går United bort. Mm. Jag kommer inte föra det vidare.
Nej. Och kvinnlig rösträtt och sådär är viktigt.
Ja, helt...
Kanske Saudi då, då går Newcastle också bort. Ja, då är bara Tottenham kvar, gud vad sjukt.
Ja, helt nytt.
Bingo.
Mm, faktiskt.
Fotbollny. Radikal.
Du, apropå den globaliserade världen och alltings förflackning, tycker jag att det är dags att prata lite om Mats Hummels.
Mm.
Gillar du Mats Hummels?
Ja, det gör jag spontant. Kan inte riktigt säga varför. Jag tycker bara att det känns som en redig person på något sätt.
Man gillar väl också snygga mittbackar. Och man gillar mittbackar som chippar upp
sin uppspel. Det står för dig, men okej.
Okay. Mm. Förlåt för objektifiering. Han börjar nu sjunga Svanesång. Karriären börjar ta slut. Och inte bara för att BVB kapsejsade i Amsterdam igår. Som de gjorde.
Mm.
Men det skrivs väldigt mycket om Hummels i Tyskland nu då. Dels då för att det går intensiva rykten. Bildt har skrivit om en kris i hans äktenskap då med Kathy, hans hustru.
Mm.
Men nu i veckan också då för att han har börjat glänta på dörren till livet efter karriären. Och det är det här som är så jävla sjukt apropå globaliseringen, förflackningen, värdekrisen. För du vet hur det var på den gamla goda tiden då när man kunde lita på saker. Då fanns det ett skämt som lite olika varianter, men det gick så här ungefär.
Mm.
I helvetet så lagar engelsmännen maten, italienarna dirigerar trafiken och tyskarna står för underhållningen.
Mm, just det.
Har tillskrivits Robert Lemke, en sån här legendarisk tysk tv-programledare och antinazist dessutom. Jag läser in det här då som det yttersta tecknet på det här senkapitalistiska förfallet, värdekonservatismens slutgiltiga fall. Mm. För vet du vad en tysk mittback drömmer om att bli efter karriären?
Kock. Nej, underhållare kanske. Förlåt.
En fasen i kock. Han ska bli komiker. Han ska bli ståuppare.
Nej. Okej, det börjar bra för att det är faktiskt ett jätteroligt skämt. Bra jobbat. Han behöver bara gå upp så kommer jag skratta kan jag säga.
Lätt. Eller jag vet inte. Han pratar i alla fall om att det vill han gärna. Han har då signat upp för att vara med i en tv-show på Amazon Prime som heter One Mic Stand. En sån här show där tre kändisar från olika branscher får testa på att skriva ihop en ståupprutin och sen ställa sig på scenen med de skämten och så är det en som vinner.
Men gud! Men vad... Okej, han vet att det här är så att säga en individuell sport han ger sig på. Det finns inte någon... Det kommer inte stå en Manuel Neuer att rädda honom när han gör bort sig och inte får några skratt.
Jag är inte säker på att han har fattat det. Jag är inte alls säker på att han har fattat det.
Har han lagt upp liksom någonting som tyder på... Alltså finns det några
komisk talang?
Ja.
Nej, han har ett fint leende. Men jag har liksom aldrig uppfattat honom som någon lustig kurre direkt.
För jag känner att bli ståuppare kanske något man blir innan man börjar prata om. Att jag tror att jag ska bli det. Förstår man att man kanske ändå lägger upp lite... Kastar, eller skickar ut lite sådana testballonger för att tala med... Nena. Och flyger de så flyger de. Och gör de inte det så kanske man inte blir stand-up kille.
Ja, man tycker, alltså, det finns ju ganska många stuppare som har pratat om att de gör det för att de har en skräck just för att stå inför människor. Så att det är ett optimalt sätt att konfrontera sig själv, att ställa sig i den mest utlämnade positionen som finns. Till och med mer utlämnad än vad mittback gör.
Mm.
Till och med mer utlämnare än att vara mittback i Borussia Dortmund för närvarande.
Ja, just det. Å andra sidan så kanske han har en bra gedigen grund just där då. Alltså sista utpost är väl kanske ändå en ganska, vad ska man säga, en bra utgångspunkt för att förstå lite vad det handlar om. För jag tror att det värsta som kan hända är ju att någon riktig glammig anfallare tänker att jag ska bli ståuppartist. Jag löser nog det. För det tror jag väldigt få gör.
Ja, det är intressant. Alltså, spelartypsmässigt så känns det absolut som att mittbackar eller mittfältare är mycket mer lämpade än... Alltså målvakt går ju inte såklart. Och även anfallare känns ju kanske lite lätt problematiskt att vara stoppare.
Ja, ja, anfallare känns helt uteslutet. Alltså ytter, alltså vad heter det, ytter mittfältare tror jag inte heller på. Nej, jag tror allt går bort förutom backlinjen egentligen. Jag kan tänka mig en rolig vänsterback. Alltså jag tänker Per Texas Johansson.
Ja. Det kan jag köpa. Mm. Vi har Peter Crouch i och för sig är väl lite åt det hållet redan.
Men det har du helt rätt i.
Han har
det är väldigt, mycket, han, ja, det är en anomali.
Ja,
han är ju rolig på riktigt.
Ja, och han är ju en anomali. Jag tänker att det är också eftersom han är, ursäkta objektivare, men han är ju ful. Alltså, det har han ju själv
sagt. Han är lång. Du blandar ihop två saker här. Han är lång. Det är
i princip samma sak. Men han har väl själv sagt, apropå både stupprutiner och självskattningen, att ja, du vet den där klassiken, han får frågan om vad hade du blivit om du inte blivit fotbollsproffs? Nej, eller vad hade du varit?
Oskuld.
Oskuld, ja. Precis.
Mm.
Det är ju tacksamt när en lång kille som ser ut som ett crouch ställer sig upp och har den totala självdistansen. Så. Mm. Men jag vet inte, finns det någon annan sån där rent, någon annan mer fotbollsspelare som du gärna hade sett på scenen? Som du skulle kunna tänka dig skulle kunna välta Berns?
Välta Berns. Nej, men det är lite go-to kanske med John Guidetti. Inte säker på att han skulle vara så där så rolig som han trillar av stolen heller, men han skulle kunna inta scenen utan att skämmas i alla fall. Alltså, det är en,
det
är en början.
Man kan säga.
Aj, aj, aj. Fransmännen, du vet, när de gjorde mål mot oss i Fragge, de hånade lite, de letade efter bollen. Sen vi letade efter fransmännen, du vet, vad är de? Det var därför vi sprang med ögonen så här, du vet. Vi letade, vad är grabbarna? Vi är Sverige. Alla eller Sweden.
Men det är klart, det ska ju till en jävla distans. Det är ju det som väldigt många fotbollsspelare saknar. Och det kanske bara är Peter Crouch och en handfull till som har det. Och de flesta kommer kanske från den eran när man inte var... Man kanske var mångmiljonär, men man kanske inte var miljardär. Framförallt så kanske man hade en fot kvar i den liksom solida brittiska arbetarklassen. För det, annars tror jag det är svårt. Alltså, jag menar, Neymar kommer ju aldrig kunna göra det om du...
Nej,
så att säga.
Gud, nej.
Förstår vad jag menar.
Mauri Icardi kommer aldrig kunna göra det.
Wanda, å andra
Wanda,
sidan.
Kanske.
Kanske.
Jag tänker, om man ser på de olika liksom, kategorier av komiker som finns, så Megan Rapinoe hade ju kunnat gå in och köra politiska skämt.
Mm. Säkert ganska tråkigt om du...
Kanske lite för woke eventuellt. Eller, ja. Jag vet inte, hon har väl någon sorts Tourette kanske som skulle kunna göra mig kul.
Eventuellt. Jag har svårt att tro att jag skulle skratta åt henne oavbrutet i en timme.
Och hon kan inte göra roliga gay-skämt heller.
Nej, alltså det är ju något lite problematiskt, tror jag. Eller problematiskt, men de är så jävla känsliga i USA. Och de är så nej, det hade inte gått. Det tror jag inte hade gått.
Jag tänker Ola Toivonen.
Ja. Ja.
Utifrån mimiken som finns och sen hela den sån här inneboende roliga skavet som finns mellan bakgrund och liv. Så. Alltså från bruksorten Degerfors till miljonerna i Australien eller så.
Mm. Han hade kunnat dra ganska bra skämt om en karriär som aldrig riktigt blev, tror jag.
Mm, mm.
Den köper jag faktiskt.
Fint. Och så André Pierre Chignac förstås, men det förstår väl alla.
Och i den händelse att en eller två lyssnare inte skulle förstås, kanske du ska upplysa dem.
Ja, nej, men han, jag vet inte. Alltså husvagnsbakgrunden, han kan dra tjockisskämt. Ja. Han kan dra kulturkrocksskämt från Mexiko. Ja, om man skulle bara tycka om att se någon på scenen. Jag tror att det är bergsäkert.
Ja.
Bergsäkert.
Ja. Jag tänkte Joaquin kanske.
Mm. Där finns något.
Ja.
Och då funderar jag, var det Joaquin som ammade upp i hög ålder? Var det Joaquin?
Nej, det var ju...
Kukic vet jag ju, men jag undrar om inte Joaquin också hade någon sån bakgrund.
Ja, det är så jävla givet att du vet att Brian Kukic, det är klart jag vet att han ammade länge. Han blev ammad, jag tror att det är...
Ja, man diar och blir ammad.
Ja, diar är ju Det är ju andra däggdjur, tror jag. Men skitsamma. Ja, precis. Nej, jag kan inte riktigt svara på hans amningsvanor, eller vad man säger.
Du, apropå tillbaka, apropå att dia och amma och så. Och apropå, vi pratade om Icardi och Wanda förut. Jesse Rodriguez. Som du minns. Ja. Det är väl den näst mest uppmärksammade flickvännen i PSG:s historia.
Ja, ja, nej, det var ju så sorgligt, för att han var ju jätteelak mot henne. Men nu är de ihop igen, tror jag.
Nu är de ihop igen, och hon har också pratat ut i någon intervju. Alltså, han bedrog henne med en av hennes kompisar till och med. Och de är ihop igen. Han blev ju liksom ingenting. Spelar kanske i Las Palmas fortfarande, tror jag. Hon har just gett en intervju och berättat att hon, det hon mest tycker om i sängen är sexleksaker. Hon har också berättat att hon och Jesse har spelat in en sexfilm ihop som kommer att släppas ganska snart.
Nej, men gud. Aura Ruiz heter kvinnan.
Precis. Jag kommer bara att tänka på det. Att det är den senaste stora... det var väl inte en skandal, men i alla fall när det kittlade med pojkvän, flickvän runt PSG.
Just det. Hon var ju faktiskt det första riktiga bombnedslaget. Man kan säga att hon krattade lite för Wanda Naren på något sätt.
Det kan man säga. Wanda är väl kombinationen av Aura och Victoria Beckham kanske.
Någonting sånt.
Någonting sånt. Ja, detta apropå nästan ingenting. Dia, Amma, Jesse. Stå upp. Sociala medier kanske.
Fria associationer.
Fria associationer. Det är så vi, det är så vi jobbar. Vart går vi därifrån?
Nilla Fischer hade kunnat göra stand-up.
Men gud, ja. Absolut. Ja, men alltså, nästan alla kvinnliga fotbollsspelare, tänker jag.
Utom Megan Rapinoe, för det hade blivit outhärdligt.
Kanske. Too woke.
Ja, too woke to be fun. All right, ska vi göra en snabb mellanlandning i Italien också?
Det har jag aldrig sett nej till.
Så att säga. I Rom kanske. Claudio Lotito, Lazios illustre ordförande, eller presidente, har blivit avstängd från sin funktion i 2 månader fick han till slut. Det var detta är en lång historia, som man säger, med domar och överklaganden och ja, hur som helst. Det blev 2 månader och det blev 5 månader vardera för Lazios 2 lagläkare som också är med i och inblandade i historien, som handlar om alltså att man har låtit spelare i Lazio vara med i truppen, eller man har låtit att isolera covid-positiva spelare i Champions League-sammanhang. Det var i ett år sedan, ganska exakt, november förra året, när Lazio skulle möta Zenit och Brygge, klubb Brygge, som det fanns 8 spelare då i Lazio. Ni kanske minns, det var ju en period där det var otroligt mycket positiva fall i olika klubbar, och framförallt i italienska klubbar. Och de isolerades då inte på ett korrekt sätt, och dessutom så fanns det en spelare som man inte bara inte isolerade, utan som fick vara med i truppen helt enkelt. Och detta strider ju då mot lagar, gissar jag. Det strider i alla fall utan tvekan mot bestämmelserna inom fotbollen, covid-protokollet. Och det här har, ja, i en första instans så fälldes Lotito till, vad var det, 10 månaders, tror jag, näringsförbud. Och nu kom det ner på 2 månader som han då kunde acceptera. Jag vet inte vad man ska säga om det här. Vet man någonting om Lotito, så vet man att han är liksom en galaxhjärna på många sätt. Jag vet inte om alltså, jag kan säga att jag tror aldrig hört ett konstigare och mer besvärande argumentationssätt än det Lotito använder då när han blir intervjuad av republika i det här fallet och skulle försvara sig. Alltså det här är ordagrant vad han sa. Men vad då? Jag förstår inte vad det betyder. Vad då var positiv? Att vara positiv är väl att man är smittsam. Till och med i alla jordens kvinnors vaginor finns det bakterier. Men de är ju inte alla patogener, eller hur?
Vad svarar man på det? Nej. Nej. Ja.
Jag antar att man säger nej. Alla kvinnor har inte covid i mellan benen. Lotito. Men det var inte riktigt det som har fallit här. Men det här var så att säga ett av Lotitos liksom mer famösa, kan man säga, sätt att motsätta sig vad ska man säga, regler och lagar och jag vet inte, jag känner att den här bilden inte vill lämna mig riktigt från att jag läste orden och kände att jag måste dela det med dig och med våra lyssnare så att ni förstår på vilken nivå vi befinner oss här.
Det är ju också ett väldigt träffande personporträtt av hela Lotitos svaghet och styrka som ledare och som president. Att han är ju en sån här totalt larger than life-karaktär. Det är sådär episka. Han går runt med 5 olika mobiltelefoner och han gör sina utspel och framstår väldigt ofta som en Karlsson på taket karaktär, liksom blandningen mellan total megalomani och idioti och bevisligen att han också har varit framgångsrik och kan ganska mycket saker, såklart, annars sitter du inte på den positionen eller...
Ja. Nej, men alltså, han har ju redan dömts tidigare till fängelse för vad det var, skumma börsaktiviteter som hade med Lats att göra, så att det är ju verkligen, jag menar, det här var väl det minsta problemet hittills i hans karriär. Men det var det mest groteska uttalandet ändå.
Ja, men jättebra ju, för att det är ju sådär, det är väl ett politikersvar fast upphöjt i 1000 sådär, att är du anklagad för någonting så prata om någonting annat.
Mm.
Och låter du tänka, någonting annat, vad skulle det kunna vara? Vaginor? Då, det är i alla fall att skjuta upp processen, det kommer ta ett halvår till den nästliga processen känns som efter det.
Han bara, nu kommer ingen kunna tänka på något annat i ett par månader i alla fall.
Nej, släpp ut honom bara. Jag vill inte se honom mer. Låt honom göra sin grej. Lotito, briljans.
Gud, vi håller på att göra en ganska lång podd. Det bara känns också som att vi väldigt disparata ämnen. Ska vi hoppa vidare till Spanien och säga hej då för idag?
Jag tycker det.
Ja, vad gör det? I La Liga där det i måndags genomfördes en ännu en protest på läktaren när Alaves förlorade mot Betis på hemmaplan. Och supportrarna, eller ultrasgruppen, får vi säga supportergruppen, Ira Olsa 1921 satt upp, eller kom dit med bannern 591 dagar senare. Och fortfarande har ni inte lärt er någonting om fotboll på måndagar. För mitt i allt prat om Saudiarabien och bensågar och diktaturer och amerikanska ägare och ryska oligarker så pågår ju också diskussionen sedan flera år i Spanien om den moderna fotbollens död och den moderna fotbollen som man tvingas spela på måndagar och fredagar. Det här är en stor sak i Spanien. Och det kan låta lite gulligt, och det är väl för all del också. Att man inte får röra på liksom de här heliga lördags- och söndagsmatcherna. Men det är också en rättvisefråga såklart. För i de allra flesta fall så är det ju mindre klubbar som drabbas av detta. Varför då? Jo, för att storklubbarna i Spanien spelar ju ofta Champions League-spel på tisdagar och onsdagar, och då slipper man ju spela måndagsmatcher, det säger sig självt. Dessutom så får ju Barcelona och Real Madrid och Atletico i viss mån de bästa tv-tiderna också. som nästan alltid är söndag kväll, lördag eller söndag kväll. Alaves har fått spela mycket måndagsmatcher och man har just i det här fallet faktiskt Rubiales, ska jag säga, ligans, fotbollsförbundets ordförande bakom sig. Det pågår en ständig maktkamp i Spanien mellan Javier Tebas och Rubiales, alltså fotbollsförbundets ordförande och ligaförbundets, eller spanska ligans ordförande. Där man från ligans håll har drivit den här frågan att det ska gå att spela på måndagar och fredagar. Och anmält varandra till en massa olika instanser, och till slut så befinner vi oss nu i alla fall ett läge där fotboll på måndagar är så att säga tillåtet. Och det har visat sig att publiken uteblir då i mycket högre grad. Det är inte så många som vill gå på fotboll på en måndag. Däremot så blir det bättre tv-siffror för att många sitter hemma och tittar på match. Och man hamnar också i en klassisk problematik som lite knyter an till det vi pratade om tidigare, vilka det är som är viktigast, om det är de lokala supporterna eller de andra. För det visar sig att i klubbar som halvstora spanska klubbar så kanske man får in 3% av intäkterna på genom biljettintäkter, men resten är tv-intäkter helt enkelt. Och då kan man ju tänka sig att det är i de riktigt stora klubbarna, när det kommer till Real Madrid och Barcelona, så är väl publikintäkterna ännu mindre i förhållande till hur många som tittar på deras matcher jorden runt, så att säga. Måndagsmatcherna är just nu här för att stanna. Det är inte säkert att vi har sett det sista än. Men jag har haft en låt på hjärnan ända sedan jag började grotta i det här ämnet, som jag kände skulle få ta oss härifrån. Det är inte någon jätteavancerad gissning vilken låt det rör sig om. Men du får göra den i alla fall, Simon.
Ska vi lyssna till Boomtown Rats?
Ja, men titta. Vi gör det, och så säger vi tack och hej på återseende, och ha en fin...
Helg.
Hej då.
Bisbald.
Silicon chip inside her head gets switched to overload.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.